Ja, tack. Vi har ackompanjemang så det förslår. Jag ska ta hjälp av Georg och vi ska sjunga en önskesång faktiskt som har kommit till konferensen här. Jag tror vi kan den utan till. Jag hoppas då det i alla fall. Bägge två fingrar av oss har några noter. Det är hedrande för mig att få sjunga med Nestor Larsson som kommer här på estraden som så många gånger för.
Ja, det är inte så mycket med mig ska jag säga. Jag är rätt så illa däran. Ni vet, jag har jobbat med andningen och det här. Och nu kom jag på vad jag hade texten. Jag hade kunnat ta med den hit, men vi får se. Den börjar med Gud har det lovat i alla fall.
Nej, Gud är trofast. Så göd sången.
Ja, den var det. Ja.
Gud är trofast, så göd sången bland Guds folk i forna dar. Samma sång från tid förgången tonar ännu lika klar. Han som för sitt folk välsignat är för oss densamme. Gud är trofast, Gud är trofast, sjung det om och om igen. Gud är trofast, skriv de orden över varje nyfödd dag. Hur än allt sig ter på jorden, om du själv är hjälplös. Gud är trofast, ja det räcker ända in i himmelen. Gud är trofast, Gud är trofast, sjung det om och om igen. Som han var för blir och är han lika trofast år från år. Både dig och bördan bär han tills du evigt bärgar står. Då ska sången återtona om hans namn och trofasthet. Gud är trofast, Gud är trofast, sjung det i all
Tack Georg. Kanske känner du att ingen bryr sig om dig. Är du modlös för att ingen alls har tid? Då finns det människor omkring dig Gud har utvalt. Och med deras hjälp vill han nu ge dig liv. Det finns en som vet, en som ser din djupa längtans möjlighet. Det finns en som ser och som hör ditt hjärtas viskning när du ber. Gud är inte alls långt borta i en drömvärld eller skapar av en människas fantasi. Nej, han lever och han verkar mitt ibland oss, och i honom kan din själ nu finna fri. Det finns en som vet, en som ser din djupa längtans möjlighet. Det finns en som hör din hjärtas viskning när du ber. Gud vill öppna dina ögon för en kärlek som kan skapa nya vägar i ditt liv. Han har tjänare som verkar här på jorden, och genom dem ska Herrens kraft nå fram till dig. För det finns en som vet, en som ser din djupa längtans möjlighet. Det finns en som ser och som hör ditt hjärtas viskning när du ber. Du gick bort, ja långt bort, till ett okänt land. Dina steg förde långt hemifrån. Där vid hemmet stod far, i hans blick var sorg. Och han väntar dig än.
Ja, du är en av dem som
ska sjunga för evigt. Du har nått till ditt mål, till ditt hem.
Tack för förmånen att än en gång få ta er dyrbara tid i anspråk. Igår kväll försökte jag samla några tankar och jag tror att Herren gav oss nåd och att den helige ande var utgjuten så vi kunde få till oss och ta till oss ordet om Guds väldiga kärlek. Och det mynnade ju ut i det där att så som jag har älskat er så ska ni älska varandra. Och vi förstod att det var ett omöjligt projekt om vi utlämnade till mänskliga resurser. Men att han har gett oss den helige ande. Och hela signalen var, Guds ande är utgjuten i våra hjärtan. Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige ande som han har gett oss. Och denna övernaturliga förmåga att älska, inte bara som en känsla utan som en livsprincip som styr våra val. Det var lite av budskapet som jag kände har verkt inom mig den sista tiden. Jag tror att det är ett budskap som är profetiskt för att det står ju i skriften att när laglösheten tilltar så ska kärleken hos de flesta kallna. Och jag ber bara, Gud, låt det inte ske med mig. Låt min kärlek flamma upp. Låt den få ännu mer bränsle. Och det finns ju en källa som aldrig sinar. Världens glädjekällor sinar ofta ut och lämnar endast tomhet, mörker kvar. Men frälsningsfröjdens källor, de tar aldrig slut. De strömmar lika härligt alla dagar. Så de får vi vända oss till. Och det är en outsinlig källa av helig kärlek som Gud har ställt till sitt folks förfogande. Och det är värt ett halleluja. Så är det med den saken. Nu är det ju då torsdag eftermiddag, dagen före midsommar, den 20 juni 2019. Så vi vet ungefär vart vi befinner oss i färdriktningen här då. Jag har ett lite annorlunda budskap. Det är naturligtvis fullt av Guds kärlek och omsorg. Men jag kan också ana att det väcker ett allvar inom oss. Och jag har levt med det här under lång tid, egentligen under hela mitt liv. Jag tror att jag kanske berördes av det redan som väldigt liten utan att förstå vad det var egentligen. När jag var 8 år så fick jag göra min första gudsupplevelse på ett sånt där juniorläger. Och jag vet att jag kände av detta då men kunde inte riktigt placera det. Naturligtvis så fick jag möta Jesus, men den här delen av gudsupplevelsen har följt mig. Sedan när jag har valt livsväg på olika sätt så har det här alltid funnits med. Och jag har inte kunnat förklara riktigt vad det är jag känner. Men jag tror att jag anar vad det är. Och det har ingenting med mig att göra. Ingenting med arv och miljö eller föräldrarnas fromhet. Utan det är ett uttryck för Guds nåd. Och det finns samma nåd för var och en. Jag tror nämligen att Gud av nåd har gett mig någonting som Bibeln kallar för Guds fruktan. Guds fruktan. Det är ett uttryck som håller på att försvinna ur svenska språket. Jag vet inte ni som går i lågstadiet eller mellanstadiet eller högstadiet eller på gymnasiet om ni så ofta talar om Guds fruktan i korridorerna. Antagligen inte. Det är ett ord som inte förekommer alls bland yngre människor och kanske inte ens bland oss medelålders. Jag fyller 50 år, gubben är gammal. Och kanske det också håller på att ebba ut lite bland de äldre, men där tror jag att det finns kvar. Det kan ha sin förklaring, för att vi vill inte i dessa psykologiska tidevarv, vi lever i väldigt psykologiska tidevarv. De psykologiska överträdelserna är mycket värre än de kriminella många gånger i svenskt resonemang. Om man sårar någons känslor, då har man begått den oförlåtliga synden i Sverige. Sen kan man nästan göra hur förfärliga saker som helst på andra områden. Så vi lever i ett mycket förvridet och märkligt samhälle, ett överpsykologiserat och ett känslomässigt laddat samhälle som gör att det blir nästan omöjligt att navigera ibland. Man får tassa som på tå och hur man än tassar så trampar man. Så ibland har jag lust att tänka som gammal Ingrid. Vi hade en härlig hatt och knut och kjol och fridtant hemma i Dalajärna som heter Ingrid. Och jag skulle till en sån där plats där det var så ömtåligt. En del av er förstår inte alls vad jag menar nu. Andra förstår precis. Det var ett kyrkligt sammanhang som skulle ha sånger i advent. Och de hade då bjudit in den här frikyrkomannen som kunde sjunga. Och det var absolut för sångens skull de hade bjudit in mig. Och jag fick inte vara evangelist. Jag hade väl förstått om den signalen och tänkte vara väldigt försiktig naturligtvis. Men jag blev så nervös när det började närma sig. För de hade bett mig att säga några ord. Och jag tänker, hur ska jag kunna säga något som inte brinner inom mig? Jag kan ju inte liksom bara säga något vackert för känslornas skull. Det går ju inte. Jag vill ju tjäna Herren i sanning. Så där, och jag utgöt mig för Ingrid. Hon var så förstående. Och jag sa, kan jag använda, vilka ord ska jag säga? Kan man säga frälst? Kan man säga Fadern, eller måste man säga Gud eller så? Och jag höll på länge och väl och resonerade med henne. Det här är väl en 20 år sedan nu. Och hon tittar på mig och nickar. Och så sa hon så här: skjut skarpt så rasar hela eländet. Jag tyckte det var ganska bra tips. Nu sköt jag kanske inte så skarpt, men jag slappnade av och var mig själv och det blev jättebra. Och många tackar mig för att ett rakt och klart ord om Jesus fick nå ut till folket. Jag tror ibland att den onda andevärlden vill intala oss att det är ömtåligare än det är. Det sägs så mycket fula saker, så mycket grovheter. Man kräker ut så mycket svordomar och runda ord och förfärliga förbannelser. De som har sociala media och vet hur tonen är där har fått höra talas om sånt som kallas för mediahat och näthat. Och människor skriver ofattbart hemska saker om varandra på de där olika grejerna som man har på datorn. Och då känner jag så här, om de kan vara så fruktansvärt makabert råa i den onda världen, då kan väl jag få säga ett ord om Jesus rakt på sak. För det är det bästa man kan säga. Det är ju läkedom och hälsa och liv och härlighet och glädje och framtid och hopp och tro och gemenskap. Det låter väl inte som något hot direkt mot själslivet. Han vederkvickar min själ och leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Så jag tror ett tydligt budskap om Jesus, det skadar ingen. Allt kommer an på hur vi har en tro som är verksam i kärlek. Och har vi täckning i kärleken, då kan vi vara otroligt rakt på sak. Och vi når in till hjärtan. Det här ordet gudsfruktan har liksom försvunnit i svenskt språkbruk. För man är så ömtålig. Och det kanske kan finnas någon sorts vishet i det, jag vet inte, jag låter bli att värdera det. För att människor inte ska sätta relationen till Gud i samband med rädsla. För det skulle ju kunna bli så. För det är inte ett jättelätt ord att förstå, eller hur? Guds fruktan, att känna fruktan, det skulle ju egentligen vara något negativt, eller hur? Man är rädd för någonting, jag lever i fruktan, det låter ju förfärligt. Men Guds fruktan är ju inte att vara rädd för Gud. Låt oss konstatera det en gång för alla. För den man är rädd för, den drar man sig bort ifrån. När den helige ande skapar Guds fruktan hos en 8-åring, en 18-åring eller en 48-åring eller en 78-åring, så gör det inte att hon eller han drar sig bort från Gud. Utan det uppstår en dragningskraft, en fascination, en beundran som är helt fantastisk. Jag tror att i Norge kallar man det för ärefrykt. Att man har en lovprisande fruktan för Gud. Och äre, det innebär att man ger ju. Man drar sig nära för att upphöja. Och jag tror att det är lite det handlar om. I gamla översättningen så kunde vi läsa så här i Ordspråksboken 1:7. Guds fruktan är vishetens begynnelse. Guds fruktan är vishetens begynnelse. I den senaste folkbibelns översättning så har man översatt det med att vörda Herren är början till kunskap. Så här har man bytt ut ordet Guds fruktan mot vördnad. Och det är nog inte så dumt egentligen. För Guds fruktan innehåller en kombination av absolut djupaste respekt och vördnad. Det finns inget djupare djup av vördnad än det en människa, en skapad varelse, känner inför sin skapare. Vi temporära, tillfälliga, timliga varelser känner inför den oändlige och evige. Vi fallna, syndfulla varelser känner inför den oändligt fullkomlige. Om inte vi känner respekt för Gud, då får vi inte respekt för någonting. Guds fruktan är att känna den djupaste vördnad för Gud och känna att jag är mer noga med att ha ett rätt förhållande till honom än att ha ett rätt förhållande till allt och alla andra. Nu blir det ju så att har vi ett rätt förhållande till Gud, så föds ju ett gott förhållande till alla andra också. Så borde det i alla fall vara. Och jag tror att det är sådär: älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, hela din själ, hela din kraft och hela ditt förstånd. Och ha högre respekt för honom, större respekt för honom, mer respekt för honom än för någonting eller någon annan. Då har du den perfekta kombinationen, mixen, den djupaste kärleken och den djupaste vördnaden. Då börjar vi närma oss innehållet i det här uttrycket, ärefrukt eller gudsfruktan. Och det här är inte någonting som vi hittar på psykologiskt eller tekniskt eller lär in på teologisk väg. Utan det här är ett under som den helige ande ger. Han lägger fruktan för Gud i våra hjärtan. Det är faktiskt ett av löftena till det nya förbundet hos Jeremia och de andra profeterna. Jag ska lägga fruktan för mig i deras hjärtan. Och det är ju intressant, för när man möter Gud i nya förbundet så blir man inte rädd för dem. Utan Paulus säger tvärtom: vi har inte fått en fruktans ande, vi har inte fått slaveriets ande så vi åter skulle känna fruktan. Utan vi har fått barnaskapets ande som gör att vi ropar Abba fader, eller hur? Så Jeremia säger: jag ska lägga fruktan för mig i deras hjärtan. Och Paulus säger: vi har inte fått slaveri, vi lever inte i fruktan. Så förstår ni att det kan inte vara samma sak. Att ha Guds fruktan är inte att vara rädd för Gud, utan att det har den här vördnadsfulla kärleken. Smaka på det ordet, den vördnadsfulla kärleken. Och det är den vi gör uttryck för. Ibland är den så att den böjer sig i stoftet och nästan förgås. Ibland är den sådan att den jublar och bara sprängs av lycka över att man får vara barn till den högsta och fullständigt trygg. Det är viktigt med Guds fruktan i Sverige 2019. Och om Guds fruktan inte finns bland de troende, var ska den då finnas? Jag tror att det här är någonting oerhört viktigt. Människor läser vad vi har respekt för, och de noterar vad som är dyrbart och viktigt för oss. Och det betyder så mycket. När människor märker att det här är faktiskt allvar för honom, det här är jätteviktigt för honom. Sånt talar ett tydligt språk. Jag tänkte läsa några rader ifrån Andra Mosebok kapitel 33. Jag tycker vi befinner oss för övrigt i psalm 29. Där står det, medan ni bläddrar upp Andra Mosebok 33, så läser jag lite ur psalm 29. Herrens röst hörs över vattnen. Ärans Gud dundrar. Herren över väldiga vatten. Herrens röst är mäktig. Herrens röst är majestätisk. Herrens röst knäcker cedrar. Herrens röst knäcker Libanons cedrar. Han får dem att hoppa som kalvar. Libanon och Sirion som unga vildoxar. Herrens röst klyver luften med flammande eld. Herrens röst får öknen att bäva. Herren får Kadesh öknen att bäva. Herrens röst får hindar att föda och rycker bort skogarnas kläder. Allt i hans tempel förkunnar hans ära. Där är vi just nu, hörni. Herren den väldige dundrar. Han bara blåser på. Så vi får se det som en del av predikan. Okej, jag ska försöka göra mig hörd här i konkurrensen med Herren. Och så läser jag från Andra Mosebok då, det 33 kapitlet och den 12 versen. Vi är i ett mycket speciellt läge. Israels folk har svikit Gud genom att göra guldkalven, en avgud som de har kallat för Herren. Och Guds dom har drabbat det där, och det har varit en stor sorg i lägret. Och Mose är förtvivlad över att det är så dåligt med troheten ibland Israels folk, trots alla under som har skett. Och Gud har sagt att jag tänker dra bort min närvaro, för ni kommer inte att kunna hantera den. Och Mose är förtvivlad. Och Gud har satt Mose lite på prov, för han ska nog testa hans hjärta. Och vi ska få klart för oss vilken Guds man Mose är och kunna ta honom som föredöme. Mose sa till Herren: se, du säger till mig, led detta folk dit upp. Men du har inte låtit mig veta vem du vill sända med mig, fastän du har sagt, jag känner dig vid namn och du har funnit nåd för mina ögon. Om jag nu har funnit nåd för dina ögon, så låt mig förstå dina vägar och lära känna dig, så att jag finner nåd för dina ögon. Och tänk på att detta folk är ditt folk. Herren sa det, min närvaro ska gå.